Hej och välkommen till nyhetsbrevet om EV. Vi är ett nyhetsbrev som finansieras av Energimyndigheten och har Swedish Electromobility Center som värd. Jag heter Mats-Ola Larsson. Och idag sitter jag mitt emot Fredrik Söderholm. Du är vd, verkställande direktör på Stockholm Parkering.
Hej!
Tack för att jag fick komma.
Du är så varmt välkommen så.
Och med dig ska jag prata en hel del om hur ni har jobbat med laddinfrastruktur och laddtjänster till era kunder. Men du, först så tänker jag att du ska berätta lite om hur ni på Stockholm Parkering har jobbat med laddtjänsten. Ni har hållit på ganska länge nu.
Ja, vi började egentligen redan 2011 med vårt första, som vi kallade för 100% garage. Det var alltså ett garage där alla bilplatser hade en laddpunkt. Då var det i och för sig tjockuttag, men ändå så var det så att 2011 så invigde vi vårt första garage där alla bilplatser hade en laddpunkt.
Och det var ganska unikt eller ovanligt. De flesta satte inte upp alla laddare eller försedde inte alla P-platser med laddare utan ett litet urval.
Nej, det var till och med så att när vi tittade 2011 så hade vi mer laddpunkter än vad det fanns registrerade rena elbilar i Stockholm. Okay. Så vi var lite före marknaden. Ja. Och det är väl ett tema, kan man väl säga, att vi har av våra ägare fått uppdraget att bygga ut före marknaden.
Faktiskt. Så att möjliggöra, det ska inte vara ett hinder att få tag i laddare i princip åtminstone.
Nej, så har varit liksom direktiven som vi har fått från våra ägare som är Stockholms stad. Alltså det är ju, vi är helägda av staden, så det är ju våra politiker då som ger oss ägardirektiv, och där har vi så att säga hela tiden fått uppdraget att ligga lite före marknaden. Så vi började redan 2016, så fanns det i vår budget att vi skulle få våra egna fastigheter, de platser vi äger själva, så skulle vi ha 30% laddplatser, och 2021 så skruvar man upp det till 50%, och från 2023 års budget så fick vi 100% och vi skulle vara klara till 2026.
Så nästa år då så kommer det inte att finnas en plats som ni äger som inte har en laddare?
Vi vill ju gärna överträffa förväntningarna, så vi var klara faktiskt i februari i år med samtliga våra parkeringsplatser som vi äger långsiktigt har en laddpunkt. Det är några som vi håller på att bli av med som ska rivas som inte har det. Men alla som vi vet att vi långsiktigt kommer äga mer än 5 år har faktiskt en laddpunkt.
Och hur många är det ungefär?
Det är 7800.
Här kom jag in med en liten kommentar i efterhand. Fredrik Söderholm råkade säga fel siffra och har korrigerat. Rätt siffra ska vara 6600 laddare. Nu går vi tillbaka till samtalet. Förvaltar ni också? Alltså ni förvaltar parkeringen åt andra aktörer?
Ja, och så, vi har våra eget fastighetsbestånd, men majoriteten är sådana som vi hanterar åt andra. Och då är det ju både inom Stockholm stadskoncern, alltså bostadsbolagen, skolfastigheter, äldrevårdsfastigheter och liknande. Men vi har även vissa BRF-er och privata fastighetsägare. Då. Men mycket är så att säga inom allmännyttan och inom egna koncernen då.
Och bara ungefär mellan tummen och pekfingret, hur mycket parkering förvaltar ni totalt sett?
58 000 parkeringsplatser ungefär.
Och du, när du nämnde Schucko så pratade du om egentligen vanliga eluttag.
Ja, det var, man kan säga att det var vanliga motorvärmeuttag som vi hade i Högalid. Men den dimensionerades för att kunna ladda då alla platser samtidigt. Så det här var före det fanns lastbalansering då.
Ja.
Vi byggde även vår första lastbalanseringsanläggning. Det var 2015 i Stigbergsgaraget. Så även där var vi väldigt tidig med att jobba med hur kan man så att säga balansera lastuttaget så att man inte får så fruktansvärt stora elserviser. Då.
Berätta lite om de här teknikerna ni använder i stort. Alltså inga detaljer, men vad är det egentligen för typ av teknik ni installerar?
Vi tillhandahåller i stort sett nästan bara AC-laddning och så att säga normalladdning ska man väl säga. Och det är från 3,7 kW upp till 11 kW. Sen har vi 4 stycken DC-laddaruttag, men det är någonting som vi har tagit över som vad heter det, och driftar åt en som annan som installerade från början då. Men vi har hela tiden satsat på normal laddning så att säga. Vi brukar säga att det är en tilläggstjänst när man ändå parkerar bilen. Så att våran strategi har alltid varit att det ska vara i anslutning till att bilen står uppställd mycket lång tid så kan man ladda den. Vi har aldrig haft ambitionen att vara ett tankställe så att säga.
Men ni har inte den typen av parkeringar heller som tankparkeringar snabba, utom lite korttidsparkeringar gissar jag. Men i övrigt så är det väl ställen där man står några timmar eller över natt?
Ja, det är ju våran målgrupp och kunder, att man står minst en timme eller två. Men majoriteten står gärna 4+ timmar när de väl parkerar hos oss. Så att man kan säga att hälften av de här 58 000 parkeringsplatserna är besöksparkeringar och andra hälften är förhyra, så man månadshyr dem på något sätt då.
Du sa ju mellan 3,7 och 11 kilowatt. Men vid lastbalansering, hög belastning eller många som laddar samtidigt, då kan det vara så att kunderna får mindre än 3,7 kilowatt, antar jag.
Ja, och det är till och med så att man kan, om det är väldigt många kunder som vill ladda samtidigt, så kan det vara så att man faktiskt får vänta på sin tur i en kö också. Så att vi har ju 11 000 laddplatser och den största anläggningen vi har igång just nu är i Hagastaden. Där har vi 800 laddare, så att om alla 800 skulle ladda samtidigt, då skulle det vara en elservis som är en fruktansvärt stor. Så där är det dimensionerat så vi kan ungefär ha 30% samtidigt pågående laddning, och kommer då in en ny kund så får man vänta på sin tur, men det går ganska fort att få sin tidslott så att säga. Men vi har från början dimensionerat det så att alla ladduttagen kan inte ladda samtidigt, så är det.
Och ni har ju så pass lång erfarenhet av detta, slår det mig nu, så att ni borde ju veta rätt mycket om vad så att säga kunder blir missnöjda över och vad de accepterar, vilka effekter som är så att säga det man förväntar sig eller tycker är rimligt i förhållande till vad man betalar för. Är det så? Tycker ni att ni vet era kunders preferenser?
Ja, men sen är det ju också så att kunder kommer ju, man kan säga att man som elbilskund går igenom en transformation också. Att från början så har man lite laddångest och rättvisångest. Och då vill man ju, så fort man stoppar in kabeln så vill man ladda, om man vill ha full effekt för man är rädd att man ska få slut på batteriet. Ju vanare elbilskund eller elbilsägare man är, desto mer vågar man tänja på det där och köra tills det faktiskt nästan börjar pipa i bilen att det är dags att ladda. Så jag skulle säga att man blir mer mogen som kund också och accepterar lastbalansering mer ju mer van elbilsförare man är.
Så ni har lite is i magen, ni vet att era kunder när de har lärt sig det här så förstår de ungefär att den tjänst de får är ungefär vad de behöver genomsnittligt sett?
Ja, vi brukar säga som så att det man får hos oss det är vad en normal förare behöver för sin vardag. Men man kan inte förvänta sig att man kommer från Åre med helt tomt batteri och sen så ska det fulladdas under kvällen så man kan ha ett fullt batteri på morgonen. Då kan man behöva stödladda med en snabbladdare. Men om man låter, så att säga, när man kommer ut på morgonen efter, då ska man klara så att säga sin normala vardagstransport. Men man kan inte åka upp till Åre igen. Utan en vardagsdel då. Och vi mäter naturligtvis där. Sist vi gjorde en mätning så var 88% av laddsessionerna stängdes av för att batteriet var fullt snarare än att bilföraren ville åka iväg. Så vi följer det här också och kan höja så att säga elserviserna. Men vårat utbud är liksom för att vi ska tillmötesgå vardagsbehovet som finns då.
Vilken strategi har ni egentligen haft när ni har börjat bygga ut det här? Alltså val av teknik och val av plats. Var det någonting som var självklart när ni började eller har ni sökt er fram?
När vi började bygga så gjorde vi så att vi faktiskt hoppade över det här steget där man tog de mest attraktiva platserna vid ingångarna och byggde några få platser. Eftersom vi fick direktiv om att bygga 30% så började vi och tänkte tvärtom. Hur kan vi göra så att de här 30% räcker så långt som möjligt? Och då började vi bygga på de platser där man normalt sett sist såg att de började bli fulla. Så tar vi till exempel gallerian, så började vi att bygga på plan 3 längst in och gjorde våra 30%. För då vi ansåg att det viktiga för en elbilskund är kanske att platsen är ledig snarare än att man var närmast utgången.
Så och de minst attraktiva platserna är de som blir uppfyllda sist.
Ja,
och den som vill ladda kan tänka sig att gå några meter extra i ett P-hus för att få den tjänsten då.
Ja, precis. Och så att vi gjorde den värderingen. Man värderar mer att det finns ett ledigt ladduttag än att jag är närmast utgången. Mm. Sen blev det ju så att det vi upptäckte var ju att efterfrågan ökade i vissa innerstadsgarage. Så att vi på eget bevåg, till och med innan ägardirektivet, började bygga 50% i några. Och sen så har vi då utökat de här till 100% på många platser.
Så man kan säga att det här ägardirektivet som ni har fått egentligen är det inte så mycket politiskt hittepå eller princip som man skulle kunna tänka sig, utan det stämmer rätt väl med den marknadsefterfrågan som ni har upplevt, åtminstone i delar av beståndet.
Ja, i delar av beståndet, absolut. Vi har nu garage där vi har alla elbilsplatser uthyrda. Men om man tittar på hela vårt bestånd så skulle jag säga att det är 37% uthyrningsgrad just nu på förhyrda platser. Alltså där kunderna hyr månadsvis. Då.
Just det,
men vi ser det ökar varje kvartal egentligen.
Ja, men då är det ungefär hälften som där det skulle gå att ladda, där någon inte laddar idag.
Ja, precis.
Men alla de kunder som står på era parkeringar som idag inte laddar för att de har en annan sorts bil ser att det finns inget hinder att byta bil av det skälet. Nej. Utan möjligheten, ni har möjliggjort för dem att byta när det gäller laddare.
Ja, och det ser vi också att när vi har gjort utbyggnader så börjar kunderna successivt att ställa om. Det viktiga här är att man bygger före efterfrågan. För när folk ser att det finns en laddare framför den bilplats som jag hyr, så vågar man ta steget och byta bil. Alltså det finns, man ser det som en option att man kan göra det, för man är säker på att jag kan ladda där jag parkerar min bil större delen av tiden. Så att, ser man till att det finns en laddare så vågar folk ställa om. Sen är det ju så att folk byter ju bil med ett visst intervall, så det kan ju ta en stund innan, och vi följer upp det och man kan se väldigt tydligt. Vi kan prognostisera när kommer vi ha en god beläggning på en sån här 100% anläggning utifrån. Och då, i Stockholms innerstad så är det 5-6 år. Så tar det för oss att få den här bra beläggningen. Men varje månad eller varje kvartal i alla fall så ser vi liksom en växling då.
Men 5-6 år, om då tänker ekonomen sådär, ja, men börjar inte grejerna bli gamla, är det smart att bygga så långt i förväg? Hur ser ni på de kapitalmässiga frågorna här då?
Här måste man ju tänka långsiktigt, och därför måste man dela upp det i komponenter. Alltså laddaren, ja, den kanske har en teknisk livslängd. Vi har några som är 15 år nu, och de nyare varianter så är de uppe i 7-8 år, men jag tror att Energimyndigheten säger att man ska räkna med kanske 15 års livslängd på en laddare. Men sen har vi andra saker som elservice som har en helt annan livslängd. Du har kabelstegar, kablar. Så man måste dela upp den här investeringen i komponenter och se det långsiktigt. Vi själva hade från början en 10-årig kalkyl. Nu ligger våran kalkyl på 15 år. Så ser vi att den här investeringen kommer att ge avkastning.
Sen har ni, berättade du när vi pratade lite innan här, ni har ju ändrat strategin lite grann här i några avseenden, eller sättet ni jobbar längs vägen. Du, till exempel det här med betalning.
Ja. Där började vi med att vi hade tidigt utvärderingar om att man hade en möjlighet att betala för sin parkering och en annan som man startade så att säga betalningen utav sin laddning. Och det där avskydde våra kunder, och speciellt om det blev tekniska strul också. Men att vara tvungen att jobba med två telefonhanteringar för att både så att säga betala för sin parkering och för sin laddning, det gillade inte våra kunder alls. Och då konstaterade vi att vad är det som är väsentligt för oss? Jo, men det är parkeringen. Elbilsladdningen var ju så att säga en stödtjänst till vår parkering. Så då har vi låtit under flera år elbilsladdningen ingå i parkeringsavgiften.
För att det var enkelt att hantera helt enkelt.
Ja, och sen som sagt, långsiktigt har vi nog tänkt att när tekniken är mogen och det finns tekniska lösningar som är bra, då kan man tänka sig, för alla förstår ju att kilowattimmar kostar pengar, så att det finns nog en betalningsvilja för det. Men tekniken måste också finnas för att göra det här på ett smidigt sätt då. Så att vi hade ambitionerna att så att säga inledningsvis låta det här ingå i parkeringsavgiften, men sen successivt sätta på kilowatt. Sen blev vi under förra året granskade av Konkurrensverket, där man tittade på vår affärsmodell och där man såg då att i vissa lägen där parkeringstaxan var låg så skulle det här vara, kunna vara en konkurrensbegränsande faktor. Så man uppmanade oss att börja införa kilowattdebitering, och det har vi gjort då. Så vi började i december förra året med att ta betalt per kilowatt på några anläggningar, har nu fortsatt då under 2025 att införa det, och vi kommer vara klara med besöksladdningen under nästa år, 2026. Då. Så då kommer alla besöksparkeringar ha kilowattdebitering då.
Får de köra igång två appar igen nu då, eller?
Nej, nu, det? Nej, det är så att man startar den tillsammans med sin parkering då. Så att vi har ju fyra betalappar för parkering i dagsläget, och samtliga de fyra så kan man då både starta sin parkering och sin laddning då. Mm. Och vi tar en kostnad av 3 kronor kilowatt för laddning då, normal laddning hos oss.
3 kronor per kilowattimme? Mm. Det låter ju som nästan självkostnadspris, eller? Jag vet ju inte vad ni betalar för el och beroende på hur man skriver av saker och ting. Men det är ju åtminstone inget jättehögt pris. Om man jämför med ute på byn, om du laddar lite kort snabbladdar och så. Men då är det snabbladdning.
Men då måste man beakta då att vi ser det här som vad heter det, en stödtjänst. Och det är ju då för vår del mycket hemmaladdning för människor. Mm. Och vi tror nog att våra kunder mycket väl jämför. Vad betalar jag för att köra min mikrovågsugn hemma jämfört med vad kostar det för mig att ladda elbilen? Och ja, man kan nog ha en förståelse för att det kostar lite mer, för det är någon som har dragit fram elbilsladdaren och gjort installationen, men en alldeles för stor skillnad mellan vad jag betalar för elen jag förbrukar i mitt hem kontra när jag laddar i batteriet, det tror jag är svårt att motivera.
Mm. Och om man jämför med om jag hade bott i en villa, så hade jag hamnat någonstans här också i samma härad.
Ja, då, där är det direkt jämförbart med vad du betalar för spis och mikrovågsugn.
Just det. Ja, men jag tänkte på att om du räknar ut vad det egentligen kostar att installera en laddare och skriva av den och köpa effekt och kanske modellera det lite grann, så du inte köper el när den är som dyrast.
Ja, nej, men så är
det. Så hamnar du kanske någonstans i det häradet.
Ja, nej, men fullt, och det är vad vi tror att det kommer landa i. Sen så, precis som du säger, så är det ju så att det införs ju nu nya effekttariffer och liknande, och där tittar vi ju på då utifrån det perspektivet att vi tror ju att ska vi få kunder att hjälpa elsystemet, då är det nog bättre att man får någon liksom ekonomisk uppsida på det. Så vi tittar på en differentierad taxa där man kanske har en lite högre kostnad dagtid när liksom elnätet går fullt för industri och kontor, och att man får lite lägre kostnad om man går med på att ställa in att laddningen påbörjas på natten.
Just det, som också är jämförbart med om du hade bott i villa.
Egentligen. Exakt så.
Ni har ju egentligen väldigt många laddkunder när ni har så pass stor sånt stort antal parkeringar och en så stor andel av dem som parkerar som också laddar. Så ni måste ju möta väldigt många kunder och därmed veta mycket om kundens syn på det här, vad de tycker sig ha för behov och vad de har för betalningsvilja, vad de önskar sig för tjänster och sådär. Tycker du att det har förändrats över tid, eller har de som betalar för laddning nu och låt säga för en 5-7 år sedan, är det samma typ av behov ni möter?
Jag skulle nog nästan säga att vi är förvånade att vi har fått så lite feedback från kunderna. Eftersom vi införde vårt betalningssystem sent så kan man ju säga att kunderna hade redan lärt sig hos andra hur man skulle använda de här olika apparna och liknande. Så att jag skulle säga att vi var förvånade att hur få som ringde och frågade oss hur fungerar det här och så vidare. Utan det här har fungerat oerhört enkelt för oss att införa. Långt över förväntan. För elbilskunderna har redan lärt sig massor med olika sätt för att starta laddning, för att de har varit tvungna.
Och att man betalar för att ladda har de också förstått.
Ja, för de som har läst Stockholmspressen så var det ju faktiskt en artikel om att det tjuvladdades under Essingeleden. Man stod alltså på gatumark och sen så trädde man in en kabel in till Stockholm parkering då och laddade. För där ingick ju laddningen i parkeringsavgiften och man tjuvladdade. Det där har vi nu stängt sedan 1 oktober. På skoj så var jag inne och tittade på kommentarsfälterna och då kunde man ju se att de flesta faktiskt tycker att det är rimligt att man betalar för sig. Det var väldigt få som faktiskt tyckte att det var ett okej beteende att man så att säga tog ström olovligt så att säga.
Mm. Och de flesta tyckte att det ska inte vara gratis för någon annan om det inte är det för mig, rimligen.
Nej, så kan det också vara att man tyckte så. Men,
ja, det var min tolkning.
Men överlag så tyckte jag ändå att det finns en acceptans för att man ska betala. Sen är det alltid fråga om hur stor kostnaden ska vara så att säga. Men man behöver ju få kostnadstäckning, men så är det.
De här teknikintresserade personerna som läser motorpress eller fackpress, de har ju börjat läsa om att det kommer tjänster där man kan återladda till nätet, vehicle to grid-tjänster och sånt där. Börjar ni få kunder som ringer er och frågar, hallå, kan jag koppla in mig och få en liten slant för att min bil är vehicle to grid förberedd eller något sånt? Har ni den typen av frågor?
Nej, i dagsläget ska vi säga, de laddstationer som vi har installerat historiskt, de har faktiskt inte vehicle to grid funktionen. Däremot, de nya har det, men där har det ju också uppstått en garantifråga. Om någonting händer med batteriet när man gör det här, eller om det slits extra mycket, vem är ansvarig då för det? Så vi är lite försiktiga med att titta på den här tekniken. Vi kan titta på den när det gäller vår egen fordonsflotta, för då är så att säga vinsten och eventuell problem med utslitet batteri våran helt och fullt. Men vi har inte för avsikt att förrän det finns en tydlig ansvarsbegränsning i det här, vem som är ansvarig för vad, så kommer vi inte att använda våra kunders batterier till vehicle to grid tjänster, utan det måste vara tydligt vem som är ansvarig.
Ja, och vi har skrivit om detta och återkommande och sådär, och det är ju många som tittar på det, och det kommer säkert att dyka upp tjänster kring detta, och det finns ju inte riktigt ute idag. Men jag tänkte att de här teknikoptimisterna, eller vad vi ska kalla dem, föregångarna, De är ju gärna sugen på nästa teknik, den där som jag har läst som är extra smart. Så jag tänkte att ni kanske får, även om ni inte kan tillgodose behovet, så kanske det är en och annan som ringer och frågar. Men det är inga mängder som ringer ner.
Nej, det har inte kommit. Och som sagt, vi håller oss avvaktande. För vi som sagt vill inte hamna i det fallet att vi har på något sätt orsakat våra kunder någon extra slitning på batterierna i deras bilar.
Det här med betalningsvilja var vi ju inne på. Jag tycker det är en intressant fråga. Men alltså så här, man skulle kunna tänka sig att ni testar olika nivåer och ser vad kunderna... För vid besöksparkeringar kan man ju tänka sig det, att kostar det för mycket så står jag där utan att ladda. Jag bara undrar, har ni gjort den typen av tester liksom för att veta vad är kundernas betalningsvilja i vissa stora garage? Och så skruvar ni upp lite grann. Fast då tappar man väl kunder. Jag antar att man inte gör på det viset, eller?
Har ni testat någon? Vi har inte förändrat våra taxor någonting. Det vi kunde se, det var väl att på några av våra införsparkeringar, när vi väl införde betalning, att några tyckte att nej, men då kan jag lika gärna ladda hemma. Så, vi såg väl att elförbrukningen gick ner lite grann på några införsparkeringar. Men det är fortfarande väldigt många som laddar ändå. Men vi kunde se några som valde att nej, men jag laddar när jag kommer hem igen. Så det såg vi. Men vi har inte laborerat med taxorna, och vi har heller inga planer på att ha någon. Förutom det här att vi kanske har skilda taxor på dag och natt, så har vi inte någon tanke om någon dynamisk prissättning eller liknande.
Jag skulle vilja komma in lite på de lite större anläggningarna när ni bygger något nytt. Eller gör ni det fortfarande? Tillkommer det nya parkeringar, eller är ni så att säga klara med hela infrastrukturen egentligen?
Nej, absolut inte. Vi bygger eller färdigställer ungefär ett garage om året, Stockholm parkering. Okay. Och då är det mycket där staden bygger ut nya bostadsområden och stadsdelar. Så där är vi ofta med och bygger det man numera kallar för mobilitetshubbar. Då, där man då både har bilparkering men även poolbilar, lådcykelpooler och liknande. Då. Men där bygger vi i allra högsta grad nya. Men där gör vi ju då så att vi bygger på alla våra parkeringsplatser och även MC-platser, laddare. Och vi gör det med lastbalansering, och som jag sa, vi dimensionerar för ungefär att 30% laddning kan ske samtidigt i de här. Så vi gör ju det här kontinuerligt, och parallellt med det så gör vi också utbyggnad i befintliga då. Vi är klara med vårat bestånd, men vi har ju många fastighetsägare då där vi drifta det här, där vi då behöver ha antingen att vi har ett längre avtal så vi tar på oss att bygga det här, eller att de investerar och vi bara driftar det då. Så den utbyggnaden pågår ju konstant. Just nu är vi uppe i 61 garage där vi har 100%, men vi har 240 garage. Så att det är mycket kvar att göra när det gäller det totala parkeringsbeståndet, absolut.
Just det, merparten egentligen. Och då måste ju ni ändå vara med om ett antal ställen där det kanske, ja, ska jag uttrycka det som konkurrens om effekter, alltså elnätskapacitet i just de. Upplever ni det som ett generellt problem, eller hur hanterar ni de frågorna, kan man säga, med konkurrensen om elnät?
Jag skulle säga konkurrens, men det är ledtider på att få utbyggda, utökade och nya elserviser. Så våra värsta projekt, där har det faktiskt dröjt mellan 2 till 3 år innan vi faktiskt har fått den kapacitet vi vill ha haft. Så det begränsar. Vi försöker förebygga det här med att nästan det första vi gör när vi har ett beslut på att den här garaget ska vi bygga, då direkt så tittar vi på en dimensionering. Hur mycket drar övrig fastighetsel, och sen hur många bilparkeringar är det, och sen försöker vi skicka in en föranmälan till Elevio, som är våran nätägare här då, och för att det ska komma in i, så att säga, planeringshorisonten hos dem. Så det är en begränsning, absolut, att få utbyggnadskapaciteten, för det är begränsad resurs. Men, så man måste, så att säga, nästan direkt när man vet att man ska göra det här, ansöka om ny eller utökad elservice då.
Och sen, hur ser den dialogen ut egentligen? Kan ni påverka det, eller är det bara en blankett ni skickar in och sen har ni ingen kontakt? Hur ser dialogen ut?
I vissa fall så är det så att man skickar in och så ställer man sig på tur. Men i vissa nya stadsområden, där är det ju så att nätstationen som ska serva hela området faktiskt blir i vårat parkeringsgarage. Och då får vi ju möjlighet att påverka, i alla fall när den färdigställs, eftersom den är i våran fastighet. Då. Så det är inte ovanligt att det är så. Men det är många som vill ha utökade elserviser, så att det blir ett kö. Och man får vänta, så är det ju. Det får man bara acceptera. Men det betyder att man måste planera helt enkelt.
Planera är en sak, men uppfattar du att det i någon mån bromsar införandet av laddning? Alltså att hade ni fått i den takt ni själva hade önskat, 2 år låter ändå som en lång tid om man nu tar det som ett övre exempel. Om det hade gått fortare, tror du att det på något vis hade gjort att omställningen till laddbara bilar hade gått snabbare? Är detta en begränsande faktor eller inte i dagsläget? Det kanske är svårt att veta. Jag bara undrar om du har någon uppfattning.
Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det är bara en tidsförskjutning. Jag tror beslutet snarare ligger i, vågar man ta investeringen som det innebär att installera laddarna. Sen att det tar lite längre tid på grund av att man måste vänta på elservicen. Ja, det är en tidsfaktor, men jag tror det är inte avgörande för beslutet ska vi eller ska vi inte. Utan det är andra faktorer man tittar på då. Hur ser kundunderlaget ut och så. Men det är klart att det kan ju vara frustrerande när man har fattat beslutet att nu ska vi göra den här utbyggnaden, att man då måste vänta på sin tur då till elservice. Det kan ju vara väldigt frustrerande, kan jag tänka mig.
Du pratar ju om att man bygger nya bostadsområden och sånt där, och då är elbilsladdning en del av det. Har du någon ungefärlig känsla för proportionen, alltså behovet av eleffekt till laddare, till ladda det bilbestånd som kommer att hamna där i parkeringen, kontra resten av behovet i fastigheten, allt som behövs för att driva en bostad?
Dels så, våran erfarenhet är ju då baserad på att man lastbalanserar. Så för om man förutsätter att man ska ha full effekt, så då självklart så blir det en begränsning. Men om man lastbalanserar på ett klokt sätt, då tycker jag nog inte att matningen till parkeringsplatserna blir en så stor belastning för elnätet. Så jag skulle väl, om jag ska göra en kvalificerad gissning, så vad kan en lägenhet ha in? 16 ampere kanske, och vi behöver kanske 8 ampere för en elbilsplats. Så att ja, det blir ström, men det är inte så att den är ruskigt mycket mer än vad så att säga lägenheten drar de, så att säga. Och kan man då balansera ut det här över dygnet lite grann, så att så tror jag nog att elbolagen grejer och levererar det här, det tror jag absolut.
Så det är egentligen fastighetens övriga behov totalt sett, så är det lite mer det som dimensionerar, eller annorlunda uttryckt, man adderar men inte lika mycket.
Nej, men så skulle jag nog säga. Och jag tror man trodde att det här skulle få mycket större effekt när man tittade på att alla skulle ladda samtidigt. Men jag tror att de flesta nu inser att alla laddar inte samtidigt. Utan och man kan fördela ut lasten över tid.
Vilka aktörer jobbar ni mest tillsammans med? Jag menar nu inte, ni har ju naturligtvis en massa leverantörer av teknik och kanske andra tjänster och så. Men vilka kompisar har ni i branschen? Är det andra kommunala bostadsbolag, eller vilka snackar ni med för att utbyta erfarenheter?
Som sagt, vi har ju valt att vara egen laddoperatör, så att vi driver ju det här som övrig verksamhet, så att säga. Men så de vi har mycket utbyte med, det är ju våra kommunala, vad heter det, kompisar. De lite större parkeringsbolagen som har mycket parkering. Så att de har vi ju mycket diskussion med, och som sagt, sen är vi ju väldigt beroende av våra leverantörer och betalsystem, alltså betalapparna, eftersom slutkunden betalar publikladdning, och sen som sagt hårdvaruleverantörerna och våra elinstallatörer som gör installationerna är också jätteviktiga partner, och nätägaren Ellevio är också en jätteviktig part då, i att leverera elserviserna.
Sen finns det ju väldigt många som råkar vara privatägda, men fastighetsägare som har liknande tjänsteutbud som ni, det vill säga man hyr ut parkeringar. Finns det något forum för det här? Träffas ni i konferenser, branschdiskussioner, informella nätverk utöver de här större kommunala bolagen? Finns det något mer allomfattande i Sverige?
Ja, det finns en gemensam branschförening som heter Svepark, men som sagt, där är vi ju konkurrenter. Fördelen med de kommunala bolagen är att vi kan ju aldrig konkurrera med varandra, eftersom vi har ju våra geografiska kompetensområden, så att där kan vi ju vara lite mer frikostiga med vad vi, så att säga, delar med oss av. Men när det gäller andra aktörer, ja, men då är vi ju faktiskt konkurrenter.
Sen har vi faktiskt avslutningsvis bett dig att ge era bästa tips till den som, oavsett om man är kommunalägd eller privatägd, du har en parkering, du har kunder som du vill erbjuda möjligheten att ladda. Vad är dina bästa tips?
Jag skulle faktiskt säga att det första är faktiskt att våga bygga. För när väl laddarna sitter på väggen, så är det faktiskt så att kunderna börjar byta till elbilar. Så ha lite is i magen och våga bygga. Det är mitt första tips. Mitt andra tips är, när ni väl tar beslutet att bygga, bygg ordentligt. För att hålla på och småhatta och bara göra några enstaka laddar i taget, det kommer kosta mer än det smakar på slutet. Utan när man väl tar beslutet, bygg ordentligt. Vi har anläggningar där vi först gjorde 30 och sen gjorde vi 50 och sen gjorde vi 100. Hade vi gjort 100 på en gång, så hade det blivit mycket, mycket billigare för oss. Och som sagt, lastbalansera. Inte bara för att få ner uteffekten, men även möjligheten till att styra så att effekttopparna inte blir för höga med de nya systemen nu. Så att lastbalansering ger ju också möjligheterna att begränsa uteffekten när de här dyra tarifferna är i fara. Så att oavsett vad du bygger, ha någon form av lastbalansering i ditt system.
Och ni, om man bara lägger till där, så har ju du pratat om att ni prisdifferentierar. Ni ska börja prisdifferentiera, rättare sagt, som hänger ihop med det här med lastbalansering.
Ja, det är
att styra kunden över, det är ambitionen. Och sen har du också pratat om att om man inte bygger 100% laddare överallt, så använder inte de mest attraktiva platserna. Var du inte inne på det också?
Jo,
är det tips?
Ja, jag tycker nog det, att skippa de här flashiga enstaka platserna vid entréerna. Jag tror att är man elbilskund, så det viktiga är faktiskt att ladduttaget är ledigt när man kommer och behöver ladda, inte att man är närmast utgången.
Ja, med detta så tackar jag dig, Fredrik Söderholm, vd på Stockholm Parkering. Jag som har pratat med dig heter Mats-Ola Larsson, och vi är en podd från Nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och har Swedish Electromobility Center som värd. Musiken i programmet är skriven och framförd av Vintergatan.